Jag har fått för mig och upplevt i någon form att jag skulle vilja predika om bön idag. En halvtimme cirkus plus minus några nådeminuter. Och bön, som vi kommer att märka, är ett ämne som är lätt och svårt samtidigt. Och jag har en enkel vers från Lukas 11 som lyder så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Det finns väldigt mycket teologi i den här enkla lilla versen. Men jag idag vill syfta på den där korta, men in your face, alltså rakt i ditt ansikte, meningen: lär oss att be. Jag är ju inte en veteran när jag ser ut på vissa generaler här i salen. Men jag har ändå varit kristen i snart 27 år. Och jag har inte funnit något ämne som jag tycker att kristna anser vara så komplicerat som att just att be. Att läsa Bibeln och till och med att evangelisera. Och då talar att evangelisation, det är någonting som skapar mest skrämselhicka hos gemene pingstvän idag. Ska jag säga åt er, efter mötet får vi alla ut i torget och så har vi ett saligt torgmöte tillsammans. Hälften skulle låtsas att de inte hörde mig och andra hälften får hem. Hoppas inte jag såg att de får hem. Men trots det så tycker jag att bön och att be hör till det mest komplicerade ämnet bland oss kristna. Då ämnet bön kommer på agendan så hör du dina egna gäspningar i bakhuvudet. Jag minns då jag var ganska ny i tron och jag och ett par vänner skulle samlas för att be. Efter vi hade bett en stund ser min vän med darrande stämma så här: jag måste bekänna att direkt vi började be så började jag fundera på dimensionerna på Mercedes-logon. Det sa han till mig. Han var högt seriös, det var inget skämt, och han sa det med darrande stämma. Och han fortsatte till mig: Anders, hur kan det vara så svårt att be? Många av oss har varit kristna i år. Och ska jag säga åt er, nu ber vi alla en timme. Och är vi riktigt ärliga, jag kommer vara lite så här rakt på sak med dig idag, men det får ju vara när jag predikar sällan för tid. Är vi riktigt ärliga så skulle väldigt få av oss klara av att be en timme. Och ännu mindre av oss skulle vilja be en timme. Trots det så säger Jesus vissa saker om bön. Och saken blir inte lättare när vi läser om den samma Jesus, att han var hela natten i bön. Och Paulus uppmanar oss också att alltid be i anden. Efesierbrevet 6:18 och Lukas 6:12 var det tidigare stället. Det intressanta, som jag ser det, i min lilla analys av det Guds rike och det kristna riket, eller Guds rike i världen, det är att Gud genom oss och Guds verk genom oss tycks korrelera ihop med hur mycket du och jag ber. Och jag vet att jag är lite radikal, men det blir ännu mer radikal snart. Att ber du lite så händer det lite Gud genom dig. Ber du mycket så tycks det hända lite mer. Och min enkla fråga till dig, mogen kristen kvinna och man: om det är så att Gud gör mera då vi ber mera, varför ber vi så lite då? Varför? Och det ska jag själv svar på om en liten stund. För jag tycker det är väldigt intressant när jag ser och läser om Jesus. Det står så här om honom: att ryktet om Jesus spreds ännu mer. Alltså han blev poppis. Och stora skador samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men så läser vi kapitel 5 och 16. Han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Och jag, som nu har läst en del teologi, tycker det är väldigt intressant att en del av treenigheten måste be. om Jesus som var Gud ägnade sig åt bön, borde inte vi då vara lite mera beroende av detsamma? Och här är en liten hemlighet som ni yngre kan ta del av. Och jag anser att många kristna glömmer. Ju mer offentlig för Guds rike du blir, när du är lite väsen av dig, desto mer tid bör du spendera i bönerummet där du stänger dörren och ingen ser dig. För då ska Gud som ser det fördolda belöna dig. Martin Luther sa så här väldigt bra. Idag har jag så mycket att göra att jag ska spendera mina första 3 timmar i bön. Idag har jag så mycket att göra så vi måste öka på bönestyrkan en del. Har du någon gång, jag är vad jag är. Har du någon gång ställt dig frågan, varför ber du så lite? Och nu kanske jag talar till alla er bönekanoner här, men ni är med och tycker synd om oss andra. Men har du någon gång ställt dig frågan, varför du ber så lite? För inte mycket tycks äga rum utan bön i Guds rike. Och det borde vara det första en kristen lär sig. Att be med auktoritet i den helige ande. Den rättighet du har och inte bara några få som förundas. Jag brukar ju tänka ibland på den bilden när en del är och ser på en ishockeymatch eller en fotbollsmatch eller en konsert av något slag. Och alla de mest försiktiga introverta personer förvandlas i värsta monstret. Och hoppar och slutsar och ropar och flåsar på någonting som inte ens är nära likt Herren. Skulle inte någon gång vara lite inspirerande vackert att få ta del av den fanatismen också inne i Guds församling? Där vi ropar och hejar och ber till honom som är lite mera värd än alla idrottsstjärnor och stjärnor etc. Det är nu bara min högst nämnda filosofistanke. För den rättighet du har, det är inte så bara att en pastor och en halv apostel ber med auktoriteten i alla. Vi har den rätten. Vi är födda på nytt i den helige ande. Men, och nu tar jag en statistik. För det tycks vara en sak som inte prioriteras bland kyrkorna idag, nämligen bönen. Och jag citerar en svensk undersökning från i sommar. I medeltal bads det 7 minuter per gudstjänst i de svenska frikyrkorna i den här undersökningen. Den frikyrka där det bad minst tid i var Pingstkyrkan med 4,5 minuter. Ja, där får man ju sucka lite och fundera om man borde omvända sig lite. Och jag anser då vi behöver få en ändring på detta med bönen. För att Guds agerande i vår tid tycks höra ihop med hur hans folk ber. Både Uppenbarelseboken 5:8 och 8:3-4 talar om hur det heligas böner är med och gör en skillnad för Guds rike. Och för min del, om nu har en liten kort personlig reflektion, så har bönen mer och mer blivit en livsstil. En del i den kristna människans DNA. Då människan blir på nytt född så planteras det in en inre längtan efter både kommunikation och relation med Herren. Och jag tror att bönen är det mest effektiva sättet att upprätthålla kommunikation och relation med Herren. Men kanske den stora hemligheten med kraften i bön, den säger Markus 9:29. När Jesus har varit uppe på härlighetens berg. Och de har haft värsta tältmöte där på gång med Mose och Elia. Och så går Jesus ner och så kommer den här pojken, den här pappan med den här pojken som har en ande i sig. Och så säger pappa med på något sätt förtvilande rösten som varenda förälder skulle säga, att kan du hjälpa min son? Dina lärjungar försökte när du gick åt skogs. Och det står att Jesus, han blir upprörd. Och han inte riktigt får... det verkar som att Jesus inte riktigt begriper hur kan inte lärjungarna ännu ha lärt sig det här efter en par år. Och så står det att Jesus med en enda mening driver ut anden. Och pojken blir frisk. Och efteråt så är det någon frimodig lärjunge som frågar Jesus att varför kunde inte vi driva ut den? Och då ska vi minnas några kapitel senare har Jesus själv gett auktoritet till lärjungarna att just göra detta. Bota sjuka och driva ut andar. Varför kunde inte de göra det? Och Jesus svarar, denna sorten kan bara drivas ut med bön. Och jag tror det blir en sån här väckarklocka att oavsett vad apostlarna och lärjungarna har för nådegåvor och kallelser och titlar, som bönelivet glöms bort och ignoreras, så spelar inte titlarna någon roll om kraften i titeln har försvunnit. För vi ska också minnas det att Jesus, han startade inget bönemöte där han kom ner från berget. Han sa en mening, en par ord och helade pojken. Utan bönermötet, det hade ägt rum tidigare. Det var en del av Jesus livsstil och DNA. Hela Jesu liv levdes i mycket bön. Det förberedande bönemöte hade redan ägt rum många gånger om. Detsamma ser vi hos apostlarna. Som jag tycker är intressant i den första församlingen. De fick en uppmaning av Jesus att inte gå någonstans innan de får den helige ande som fadern hade utlovat. Och så det apostlarna 1, så står det vidare i vers 14 att de dagligen var samlade och bad. Det var 120 pers som samlades i bön. Och plötsligt så sker det historiska att anden faller på skaran. Och vi känner till historien. De blir fyllda med den heliga ande, talade nya tungor och eld bokstavligen föll på dem. Och de sen predikade så 3000 män plus kvinnor och barn omvände sig och döptes till Jesus. Och här egentligen, det här är ju fantastiskt och bra, det ärar vi och vi prisar Herren för det, och vi kommer ihåg det varenda pingst. Men för min del är den stora hemligheten sedan i sista verserna, Mikael finns en slide på det där, sista versen i kapitel 2. Hur de samlades dagligen till gemenskapen, höll sig till apostlarnas läror, till nattvarden, men också till bön. Apostlarnas fullbordan var inte att de fylldes med den helige ande. Det var bara en del av det kristna livet. Att bönelivet, det fortsatte i en intensitet och styrka även efter de hade blivit fyllda med den helige ande. Och ibland funderar jag bara högt för mig själv. Att tänker vi för mycket ibland på happenings, events, titlar, konferenser, möten. Att vi glömmer bort att motorn till att hålla hela verksamheten igång enligt Guds tanke är att vi är nere i bönekammaren, ner på våra knän och ropar till den Herren. Och där ska man fått ett amen 1937. För jag tror att vi måste tillbaka ditåt. För min del ser vi en parallellhistoria då till den när Jesus kommer ner från härlighetens berg. I kapitel 3, den lame mannen, där Johannes och Petrus är ute och vandrar. Och han hoppas att han ska få en silverpeng som spänner, eller han ser på apostlarna med en liten sån här förhoppningsfull blick. Och så står det så vackert att Petrus, han spände blicken och säger, guld och silver, det har jag inte, men jag har det ger jag dig. Stig upp i Jesu Kristi namn och gå. Inte heller där hade de något bönemöten, utan bönemöten var en del av dem. Så de mötte en situation där de mötte en utmaning, en svårighet, så levde de redan då i bönens kraft. Och det önskar ibland att vi skulle få bli lite mer besmittade av. Att vi går omkring som ett levande bönesvar på människors utmaning som kommer emot oss. Det vi redan har bett igenom. Det vi redan har, som Martin Luther, startat dagen med 3 timmar bön. Så att du kan gå omkring och möta samtidens utmaningar genom att du redan är ett bönesvar, för att du redan lever i bön. För det häftiga med mötet med anden är att vi vill spendera ännu mera tid med honom. För mig hände det ändå, som ni vet, många av er, ganska mycket saker där jag blev frälst. Men något av det mest fascinerande blev min iver för bönen och ordet. Jag har ägnat rätt många 1000 timmar åt bön under mina 27 år. Och delar man några 1000 på 27, det är inte så många per år till kvar. Men jag ska säga dig det här. Jag ångrar inte en enda sekund av den tiden jag har ägnat åt bön. Mycket annat jag kan ångra. Många andra dumheter jag säkert har gjort. Men jag stänger in mig på min favoritplats där hemma. Jag stänger dörren. Jag knäpper mina händer. Jag ropar till Jesus som jag gjorde i natt när jag hade svårt att sova mellan 1 och 4. Så ropar man till Herren. Och bara vet att jag ropar inte en stum av Gud som är långt borta och ointresserad av min lilla jag. Nej, jag har en intresserad, involverad, allsmäktig, älskande fader som inte bara hör utan också svarar på bön. Jag hade en vän till mig som jag lärde känna för några år sedan, 5 år sedan. På dödsbädden, bokstavligen, var sista gången som jag träffade på henne innan hon dog, så berättade hon åt mig att hon hade fått sitt cancerbesked och låg där på sjukhusavdelningen här i stan. Och inte visste hon så mycket om bön och inte visste hon så mycket om Jesus. Men vad hon gjorde, att hon böjde i hopp om att det skulle finnas någon som hörde henne, så knäppte hon sina händer och bad i förhoppning om att någon skulle höra henne. Och plötsligt vid hennes sängkant, så mitt allt från ingenstans, så dyker upp en ljus stor skepnad. Cirka 2 meter ungefär. Lysande varelse står framför henne och håller händerna så här. Och min vän Ann-Kristin frågar mig, vad tror du det där kunde betyda? Och jag svarar henne, det där var Jesus som bara visade att han bryr sig om dig. Han hör dina böner, han inte bara hör dem. Han vill också vara med dig genom dödsskuggans dag. Vi har inte en Gud som är frånvarande och vänder blicken och ryggen från oss. Nej, vi har en Gud som svarar på våra böner. Som vill ännu mer engagera sig i ditt liv. Och göra en skillnad för dig. Men varför ska vi då be? Måste man ju kunna fråga sig. Och förutom det som redan nämnts. Att Gud tycks planera att många gånger, men inte alltid, att hans rike ska utbredas genom oss vanliga människor. Så jag identifierar 2 viktiga saker. Och det är att relationen med Gud ska hållas levande. Men också att det finns en andevärld som vill motarbeta ditt andliga liv. Judas brev, en av mina absolut favoritverser i Bibeln, säger så här. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige ande. Och låt mig nu få säga min ärliga åsikt. Att jag tror att det är ganska trögt och svårt och sirapstraskande att be utan att vara döpt i den helige ande. Heligande är på något sätt den här motorn, den här oljan i motorn som tar bort det gnisslet och gör att nästan får fram av sig själv. Därför ska du ständigt be att du blir uppfylld av den helige ande, och du ska ännu mer ropa till honom om du inte har blivit uppfylld av den helige ande, så att du blir döpt i den helige ande. Och vi kommer in på det lite mera om en riktigt kort stund. För Judas lär oss att vi ska bygga upp det viktigaste, den heligaste av vår tro, genom att be i den helige ande. Är det jobbigt att be i den helige ande? Är det tungt eller är det förvirrande? Vad är att be i den helige ande? Jesus förklarade till kvinnan i Sykars brunn att Gud är ande och det som tillber honom, lyssna, måste tillbe i ande och sanning. Här tycks Jesus säga att det är inte ett förslag att göra det om du känner för det. Nej, vi måste tillbe i ande. Vi behöver alltså ett aktivt böneliv för att relationen till Gud ska förbli intakt och för att vårt inre liv ska återspegla Gud. Hur många minuter om dagen ber du? För om vi är i de sista tiderna där jag tror vi befinner oss, så blir det ännu mer viktigt att vi har en fast grund, en stabil klippa som står emot alla vindkastor i läran och alla andra villoläror och paddor som hoppar omkring oss. Vi behöver lära oss att be. Paulus säger så här då, att vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymden. Den andra orsaken, eller tredje då egentligen, till varför du ständigt behöver be, det är att det finns en andlig verklighet. Det finns en fiende som försöker göra allt för att ditt andliga liv om möjligt ska förminskas och kanske till och med förintas. Jag har med egna ögon stött på lite fiende lakejer. Jag har med egna ögon fått se hur andarna bevar när Guds kraft i den heliga ande konfronterar dem. Jag har själv fått se med egna ögon en ond ande tilltala mig eller sagt till mig när jag stött på en gång. Jag råkade säga till en person och jag visste inte vad som fanns där inne, men jag råkade säga att du kommer fara till helvete. Och det tyckte inte vissa andra röster eller andar om att höra, så personen svarade till mig, du kan inte bestämma min tid. Och jag var lite paff, jag var inte beredd på det där. Så jag bara bad tyst, jag sa inte ett enda högt ord, utan bad i min ande. Inte sa ett enda ord högt. Men som en reaktion på att jag bad i min ande, så sa samma röst på nytt, be inte för mig, be inte för mig, be inte för mig. Och då vet man ju vad man ska göra då istället. Och vi fick se lite seger där efter en liten, det var lite kamp där, men det är en annan historia. Men jag vill bara säga det, att vi måste vara medvetna, vi ska inte förstora det, vi ska inte bara se på det, men vi ska vara medvetna om att det existerar en andevärld där ute. Det finns en andlig verklighet. Det finns en fiende som inte vill att du ska be. Det finns en fiende som inte vill att du ska läsa ordet. Det finns en fiende som säger till dig ibland, skulle Gud ha sagt. Han går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon han kan sluka. Därför behöver vapenrustningen redo hela tiden så vi kan stå pall mot den. För även om vi inte ska ge för mycket utrymme åt vare sig demoner eller djävlar, så behöver vi ändå acceptera att de finns där ute och de har en agenda mot oss. Och jag tror att vad fienden helst av allt ser i ditt liv, det är ett passivt kristet liv där Bibeln är under nattduksbordslådan och det är 3 mil damm på den och där du inte orkar be en enda bön på kvällen. Och jag säger inte för att skapa dåligt samvete, men jag säger det för att du kanske får upp ögonen igen och inse att det finns ett liv, ett bättre liv. Det är kanske lite dåligt, jag menar inte på det sättet ett bättre liv. Jag menar ett liv med Herren. Där anden får pulsera av sig själv. För om fienden vill att bönen och bibelläsande och gemenskapen och de troende, allt det där ska minskas, så måste vi komma ihåg att Herren vill att allt det där istället ska öka. Och Herren är ju starkare och bättre på allt sätt. Så han vill hjälpa oss att få igång våra böner. Att du kan bli en erövrare. Att du kan vara med och be igenom. För min del är det... Det finns många så lite halvkomiska minnen man har av bön. Men jag kommer ihåg ett när vi just startade umgångsarbete här för 20 plus år sedan. Och jag fick ett inlevelse, jag och en broder, nere i bönerummet. Vi var nere och ropade till Herren, som vi brukar göra mellan 12 och 6. Man får hem lite tidigare från skolan, så får man direkt ner till bönerummet och så bullrar man på där. Och en av de gångerna när vi var där och bullrar så hör jag mitt allt den helige ande säger till oss. Gå runt och be i den heliga ande runt kyrkan och gå tio varv. Man var ju 20 år då, så man gör ju sånt som man upplever att det är sant. Så jag och min kompis, vi började traska på det, så jag bara. Och på varv 9, svårt med att glömma det, de har ju dagis här. Så kommer en flicka och tar mig byxknänet och så frågar han, vad håller ni på med egentligen? Och så har man kort, väldigt kort, man vill inte få några arga föräldrar. Kort förklaring bara att jag vill be till Gud. Och inte var något konstigt med det. Men efter 10 varv så upplevde på något sätt att vi har varit lydiga herrar. Och jag minns ännu att den kvällen blev 9 ungdomar frälsta på ett möte vi hade. På en utåtriktad satsning som jag minns så väl fortfarande. Ja, det är sådana små, inte ska säga galenskapen. Ibland tänker att när vi ber så kan ju Gud tala till oss. Och det är inte så dumt. För Gud vill aktivera dig i bönen. Det är min fullständiga övertygelse. Och därför mot slutet nu. Om Jesus fick den här frågan av sina lärjungar. Herre, lär oss att be. Så min fråga till dig idag. Två små enkla praktiska frågor. Vem har lärt dig att be? Och vem har du lärt att be? Jag hade den stora förmånen att när jag blev kristen så fick jag en broder, Patrik Abrams, som tog mig under sina bönevingar och vi bad väldigt många timmar tillsammans. Han lärde mig att be. Och jag försökte med varierande framgångssäkert lära mina bröder som jag bara försökt ta hand om att be. Men vem har du lärt? Eller vem har lärt dig att be? För om du tycker det är kämpigt och knepigt och utmanande att be, så är det inte bara ditt fel, utan det är vårt fel. Om inte vi har hjälpt dig att be. Jag menar, min dotter går i skolan. Och bara, det är inte bara att hon går i skolan som hon lär sig saker, utan i skolan har hon lärare som lär henne saker. Och jag funderar ibland också, borde vi i kyrkan bli lite bättre på det här lärande så att vi kan hjälpa varandra att be? Förr i tiden till och med minns jag det på 90-talet när jag blev kristen. Nu ska jag titta på några äldre vänner här. När man bad igenom med folk. Hela den raden nickar. Man bad igenom saker och ting. Och ibland tänker jag att vi måste hjälpa varandra att vi ska be igenom varandra lite. Inte så att behöva bli värsta kaosrörelsen, men jag tänker, inte det väl så farligt om ung och gammal tillsammans skulle sitta ner och be. Lärjungarna frågade Jesus, att kan inte du lära oss att be så som Johannes lärde sina lärjungar att be? Så tycks det vara en grej som hände på den tiden, att man lär varandra att be. Vem har lärt dig att be? Och vem har du lärt att be? Titta omkring dig i salen. Dessa människoskygga österbottningar. Men titta omkring. Helt vanliga människor, kött och blod, alla är frälsta av Guds nåd. Finns det någon här inne som du skulle kunna lära och be? Finns det någon? Finns det någon som kunna hjälpa dig att be? Det är inte så svårt. Jag menar, man knäpper händerna och sen lite tjacka bappa. Och så är det full fart. För det är den heliga ande som gör verket. Vi är bara redskap. Men det är anden i oss som kan vara med. Det förstår jag i det Jakobs brev att vi ska lägga händerna på varandra. Det tycks att hända någonting när vi sätter händerna på varandra och ber tillsammans. För det behövs i både den privata bönen och bönen i gemenskapen. Vi såg det i Jesu liv och hans undervisning, hur han poängterade det. Han poängterade den privata bönen. När vi stänger in oss, när ingen ser oss. Han poängterade också bönen som vi ber tillsammans. Det ser vi till exempel när ni ber. Och så lär han ut fader vår, inte fader min. Inte ge mig mitt dagliga bröd, utan ge oss den bön som vi tillsammans skulle be. Vi ser på många gånger i apostelgärningar hur de bad i grupp tillsammans. När de hade nattligt bönemöte när Petrus satt i fängelse och han kom ut där på någon vänster genom några änglar och grejer, så knackade han på där. Och så står det att församlingen, de höll fortfarande på att be där och hade nattligt bönemöte. Så de vågade inte ens tro att de hade fått bönesvar när Petrus står där, så de stänger dörren om honom. Så de får knacka på nytt. Men kära vänner, tänk vad mycket som skulle kunna hända om vi 1% skulle öka bönenivån. Om 1% skulle satsa lite mer tid på det som jag tror är det mest väsentliga ur Guds perspektiv. Det finns en stor kraft i den gemensamma bönen, kära vänner. Ett annat kärt minne jag har när vi var på Vassor på någon av de här kristendomsskolorna för ett antal år sedan. Och så samlades vi en eftermiddag ledarna och så bad vi under tårar till Jesus. Flera av er minns jag var med där. Hela det bastu duschgolvet var fullt med tårar. För vi bara ropade till Jesus. Kom och gör någonting ikväll bland ungdomarna. Och jag sällan upplevt ett möte var det så öppet. Att oavsett vad man skulle ha sagt så skulle människor bli frälsta. Det är det som händer när vi kommer tillsammans och ber till honom. Och inte slutar efter en minut. Ibland kan man sluta efter en minut. Ibland kanske vi ska kunna hålla på. Som Jesus säger i den här Lukas-berättelsen. Att när han ber, när, ska inte Herren svara när hans barn ropar till honom dag och natt. Ibland behövs det här dag och natt. Jag menar, en av mina vänner bad jag för 9 år. Innan han kom till Jesus. Jag menar, det skulle vara väldigt sorgligt att be bara 8 år. Och sen kom det evighet och märkte jag att min var inte där för jag orkar inte be någon längre. Nej, vi ska be tills Gud svarar. För jag vill avsluta med det. Eller innan vi avslutar med en annan sak vill jag bara säga att en av mina absolut största drömmar för den här församlingen, det är fulla bönemöten. Jag är jätteglad att se mycket folk här idag. Men skulle vi vara 10% på bönemöte på tisdag så skulle jag vara 100 gånger gladare. Det är bara min, jag får ju säga mina drömmar. Tänk om vi skulle kunna börja prioritera bönen lite mera i församlingen. Jag vill säga det här då, som jag ska säga till sist. För varför vi ska be, om du vill ha ett sista argument för det. Att det är ganska många människor som har kommit till tro på Jesus i den här kyrkan de sista åren. Och för mig är det nästan lite förbluffande att då jag talar med honom eller henne så berättas det åt mig att det finns en mormor. Det har funnits en mamma, en farmor, en pappa. En kristen person i släkten som har fungerat som en bönekanon. någon har hållit bönelågan brinnande. Och nu är det väl så att vi tror på bönesvar i den här församlingen. Jag menar, om det är så att vi tror och vi vill tro och vi vill se ännu mera saker händer, vi måste följa Guds recept. Guds recept i Apostlagärningarna 1, det var att ni har fått löftet om den heliga ande. Be och lämna inte platsen, gör ingenting, för ni har fått uppleva dopet i den heliga ande. Och sen är att ni ska gå ut i hela världen. Men receptet är, vi får ett löfte, vi ber, vi blir uppfyllda med anden och vi går. Och när vi går så slutar vi inte be, utan vi ber ännu mer. Och kära vän, dina böner kan betyda att din vän, ditt barn, ditt barnbarn, din kollega kan få möta Jesus. Och när du står i himlen kanske någon kommer fram till dig och säger tack för att du inte gav upp. Tack för att du inte slutade be, utan du höll ut hela vägen. Låt det ske att du får vara den personen vars tack vare dess böner du bad får se människors eviga destination bli himlen istället för den andra platsen dit vi inte vill se någon alls komma. Och jag vet, som sagt, det mest svåra som flesta kristna ämnen som de flesta kristna tycker är svårast att bemästra. Jag vill inte att du ska ha dåligt samvete när du tycker att ditt böneliv är bara gurka och korv. För att poängen är att du behöver få ett nytt möte med den helige ande. Du behöver få förbön. Du behöver säga till Jesus, lär mig att be. Hjälp mig. Möt mig. Fyll mig. Send mig.